längtar efter mer av dig. Jag hoppas att du har kommit hit med den förväntan ikväll. Jag har gjort det. Att få se mer av Jesus. Och jag vill bara börja med att tacka Lasse. Pastor Lasse för inbjudan och för hela det teamet att få komma hit. Det är tredje gången jag är här. Och första gången jag kom hit så hade ni precis, tror jag, det var förra årets Roslagskonferensen. Och äntligen fick vi mötas igen. Och sen kom jag tillbaka i november. Och då tror jag att det hade öppnats upp igen, va? För det var man kommer ju knappt ihåg hur det var det där med pandemin, eller hur? Det är så mycket som har hänt i världen sedan dess. Det är högtryck i den andliga världen, tror jag. När allt annat är kaos i hela världen så är det väl tid för Gud att möta med sitt folk enormt starkt. Så tänker jag. Det måste ju vara något helt fantastiskt som ska komma ur den här tiden. Och som sagt, jag heter Camilla Olsson och jag har varit här förut. Sen sist jag var här så är jag numera stockholmare eller huddingebo. Vi har ju varit i många år på västkusten i Göteborg och byggt kyrka. Och nu sen januari, februari så är vi föreståndarpar i Södertörnkyrkan. Alltså Pingkyrkan i Huddinge. Där vi har börjat en resa med att få se ett Guds nedslag i södra Stockholm. Det är vår bön och det är därför vi är där. Sen är det upp till Gud att göra sitt verk, eller hur? För det är han som bygger huset, det är han som gör sitt verk. Men vi som Guds folk, vi kan ställa oss liksom i beredskap eller i position att få bli använda av Gud. Så sen dess, så som sagt, så har jag flyttat till Stockholm. Så nu har jag åkt ifrån södern upp hit. Och det känns ju lite som att man ska ha ett så här kampanjmöte i Afrika. Alltså vi har haft 31 grader i Stockholm idag. Jag vet inte vad ni har haft här uppe. Och jag är ju lärare också till yrket, jobbar deltid. Så idag, torsdag fredag nu, har jag haft lektioner hela dagarna. I klassrum som ligger i söderläge med strålande sol givetvis. Alltså det var så varmt så att man kände till slut att man vet inte vad man ska ta vägen. Och sen så hann jag hem och duscha av mig lite och så åkte jag bil upp hit. Och man har ju AC i bilen så det är härligt. Och så när man kommer in här känner man, nu är vi någonstans i Tanzania, eller hur? Men och det känns så otroligt kul att se er här. Det finns en sån hunger på den här platsen. Så när förfrågan kom att få komma hit igen så var det självklart att säga ja. För att här känner man, här finns det ett hungrigt folk i Roslagen. Finns det inte någon som är Roslagens vals? Är det inte någon sång som heter så? Roslagen för mig innan har bara varit någon liksom... Jag har inte haft någon bild av vad Roslagen är. För att jag har ju varit i Uppsala och så. Och har lite släkt i Rimbo och så. Men för mig, nu har jag börjat fatta vad Roslagen är. Det är ju liksom det här stora fina området och alla ni härliga människor. Och jag tror att Gud vill göra något alldeles speciellt i vår tid. Jag ska tala lite grann om temat för den här konferensen är ju det finns hopp. Och är det någonting som vår värld, vårt land behöver just nu så är det ju hopp. Det som har hänt de senaste 3 åren, är det väl nu snart, eller 2,5 åren drygt i vår värld. Har ju varit helt otroligt egentligen. Och nu när man är mitt uppe i det så liksom har man nästan glömt bort hur det var 2019. Men det som har hänt de här åren har ju varit otroligt omvälvande världshistoriska upplevelser måste man ju faktiskt säga. Och man behöver inte vara profet för att se att på något sätt så lever vi i den sista tiden. Vi lever i en tid där jag tror att både liksom... yttre omständigheter i världen på något sätt kommer göra att det blir trängre och trängre för sanningen. För vi har ju, Jesus är vägen, sanningen och livet. Och mer viktigt än någonsin är det ju att vi vet vem sanningen är. För han är ju ett namn, Jesus Kristus, och han är vägen. Och jag tror att i den förvirring som finns i Sverige... Det är bara att slå på nyheterna, slå på allt som sker just nu i media där man försöker att ta olika saker som har varit självklart för oss innan försöker man stjäla från oss. Liksom, inte yttra friheten fullt ut på ett sätt än. Men man försöker ändå stjäla sanningen. Man försöker göra allt som en sån lagom liberal smet på något sätt. Och nu talar jag inte liksom politik, nu talar jag vad vi står för, Jesus Kristus. Man försöker få de kristna att få oss att på något sätt bli förvirrade, eller hur? Och fundera på vad är sant egentligen. Och framförallt den unga generation som växer upp idag. Jag är ju lärare också till yrket och jobbar med ungdomar, tonåringar, med barn. Och det är, vi behöver verkligen be för barnen och ungdomarna idag. Vi har ett gäng ungdomar här. Ni är väl ungdomar får man ändå säga. Ni är yngre än mig i alla fall. Så, och vi behöver verkligen be att Jesus får bli tydlig för den unga generationen idag. Så att man vet vem man tror på. Och det finns hopp i Jesus. Och jag ska tala, jag har valt att kalla predikan idag för att hitta mod i en modlös värld. Att hitta mod i en modlös värld. Mod är ju det som gör att vi vågar göra det vi egentligen inte vågar. Eller hur? Vi vågar bara ta det där steget i tro. Vi litar inte längre bara på vad vi vet eller vad vi redan kan sen innan. Utan vi får mod. Och det sitter ihop med frimodighet. Och den frimodigheten kan vi få i Jesus. Och det gör att vi frimodigt vågar tala om det hopp vi har i Jesus. För vi vet att det finns hopp. Och det är inte bara en slogan vi säger eller en snygg liksom text som vi sätter upp på någon kyrkvägg eller något vi tycker om att säga. Utan det är ju ord som vi får leva ut. Att det finns hopp. Och när, varje gång vi säger till våra vänner, våra grannar, våra klasskompisar som kanske är ledsna, som är fyllda av, man är modlös. Alltså modet har tagits ifrån en så man är modlös. Det är ju det som är liksom, eller hur? Man är modlös. Då får vi säga, vet du, jag vet en som kan ge dig hopp. Hans namn är Jesus. Och när du säger de orden till dina vänner, dina släktingar, dina barn, vem som behöver höra det, så är det ditt mod som kickar in. Inte på grund av dina känslor. För att vi vet allihop att känslor kan vi inte lita på. De går lite upp och ner. Men däremot är beslutsamheten att vi vet att det finns hopp i Jesus. Jag vill ta med er till en bibeltext. Och den kommer upp på skärmen här. Det står Matteus 14, vers 23. Så är det ett bibelsammanhang som om du har funnits i kyrkans värld länge så har du garanterat hört den här. Eller hört den här berättelsen. Du kanske har läst den själv. Och den handlar ju om när lärjungarna befinner sig mitt i stormen. Och ja, vi har ju alla olika stormar i vårt liv. Så vi kan sätta oss in i det på många olika plan, eller hur? Det står det så här. När Jesus hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara med sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var långt ifrån land och hårt ansatt av vågorna eftersom det var motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: "Det är ett spöke!" Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: "Var lugna, det är jag. Var inte rädda." Petrus sa: "Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet." Han sade: "Kom." Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, rädda mig!" Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: "Så lite tro du har. Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa: du är verkligen Guds son. Det här är ju en otrolig berättelse om man tänker, tänk om man hade varit med där. För det första så kan jag tänka så här, tänk er en båt full med massa skrikande vuxna karar. I panik. Jag har aldrig sett det, tror jag. Tänk när männen börjar skrika i panik. Alltså att vi kvinnor kanske skulle... Nu låter jag ju väldigt så här raljerande. Men jag kan, att vi kvinnor skulle kunna skrika i panik. Så här, hjälp! Det, så. Det kan jag se framför mig om man säger så. Det är inte lika svårt att se. Men ett stort gäng karar som på något sätt blir helt panikslagna och skriker... det är ett spöke och skriker. Det står att de skrek av rädsla. Alltså det fanns ingen tro på den här båten. Trots att de hade varit med Jesus och sett honom göra under, så fanns det ingen tro på båten. Och visst är det så med oss människor ibland, för vi är människor, att vi kan se mäktiga mirakler med Gud. Vi kan se fysiska mirakler, vi kan se ekonomiska mirakler, vi kan se en kyrka växa upp här mitt ute i Alunda. Vi kanske har sett saker i vårt eget liv vi har bett för hemskt länge, eller hur? Men rätt vad det är så kommer en ny storm, och den kommer från ett annat håll. Och det är något som inte riktigt vi känner igen innan. Och helt plötsligt så står vi där skräckslagna igen. Och bara, hjälp, vad ska vi göra nu? Jesus, var är du? Jag vet inte hur många gånger det är så i mitt eget liv. Jag har sett Gud göra så mycket mirakler genom mina 49 år på den här jorden. Jag har sett jättemycket, och säkert så med dig med. Men sen så kommer någonting där djävulen vill få mig att tro att nu är det verkligen kört den här gången. Eller hur? Nu är det så illa som det är nu i det här landet. Så har det aldrig varit innan. Och så liksom hårt som det är nu, så har det aldrig varit. Eller du kanske möter någonting som går innanför huden på dig. En sjukdom eller en konflikt eller en svårighet som känns att nu är det nog kört ändå. Och precis så måste det varit för lärjungarna. De hade sett så mycket hända. Och det var en storm som kom. Stormen kom ju. Den hade kommit innan. Och sen när Jesus helt plötsligt kommer gående till dem, så tror de att han är ett spöke. Därför att de kände, de blev förvirrade i båten. Så de inte ens kände igen när Jesus kom och ville göra ett mirakel genom dem. Och jag tror att precis som jag sa här i inledningen, så har vi haft en lång tid av pandemin. Pandemin kom ju och på något sätt skapade flera olika saker. Dels tror jag att den skapade en otrolig hunger efter Gud. Alltså en otrolig längtan efter någonting att hålla fast vid. Men för en del har det skapat en otrolig förvirring. Kanske hos en del kristna som har fått för mycket tid i sin ensamhet. Man har inte fått vara längre med vänner, utan man sitter ensam i sin eka och stormen kommer. Och man förstår inte längre vad Gud är. Man tappar sitt fotfäste. Man tappar det ankaret man har i Jesus. Sen dessutom så har det gjort att i den här ensamheten så börjar kanske massa nya tankar komma in. Som gör, ni vet, tankar kan spela oss ett spratt ibland. Och det är därför Bibeln talar så mycket om att vi behöver fästa vårt sinne. Eller att vi ska, att våra tankar ska komma under Kristi lydnad. Det har ju att göra med att våra tankar kan springa iväg och de kan göra tokiga saker med oss. Så vi börjar tro saker. Sen när pandemin är över så kommer det plötsligt ett krig att starta här i Europa. Som är totalt djävulskt på alla sätt och vis. Och som i sin tur följer med enormt mycket av ekonomiska kriser. Vi har inflationer, vi har räntehöjningar, vi har elpriser som skenar. Alltså om man inte har sin tro på Jesus och öppnar tidningen idag eller öppnar Aftonbladet på nätet. Jag förstår att man blir superfrustrerad och kanske rädd. Är ni med mig? Och jag har sitter i så mycket samtal med en del unga. Liksom det, man ställs inför frågor som man inte har behövt ställas inför på 20-30 år. Och kanske ännu mer än det. Men det är ju inte så att vi som Guds folk behöver leva i fruktan och rädsla för det som händer. Självklart kan vi vara kloka och vi kan se över våra kostnader och allt det här. Vi har en sån här app, ni vet, på Tibber som man kan liksom så här se nu i natt. Ja, men vi sätter på tvättmaskinen i natt istället. Alltså man blir ju påhittig, eller hur? Men det är ju inte så att det är tid för Guds folk att dra sig undan och bli rädda och tänka, hjälp, vad händer nu? Precis som de här lärjungarna på båten som börjar skrika i panik. Så när börsen faller och något annat sker så behöver inte vi som Guds folk bli rädda och skrika och sitta och utan vi kan säga, nu ska vi predika Jesus mer än någonsin. 1929, när depressionen slog till över världen och över Sverige, så var ju Levi Petrus i full färd att inviga Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Levi Petrus som grundade pingströrelsen, som byggde den här stora, det är som en katedral nästan, Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Den byggdes 1929, invigdes den. Jag var tvungen att kolla och googla nu på det precis innan jag skulle komma upp hit. För jag visste att det var så, men jag tänkte jag måste kolla så jag säger rätt. Det är ju en stor byggnad. När den byggdes var det Europas största kyrkbyggnad. Den byggde mitt i depression. Den byggde när folk inte hade råd med någonting. Då byggs den största kyrkan i Europa i Sverige. Och då tänker jag så här. Oavsett hur ekonomin kommer gå upp och ner och lågkonjunktur och vad som än kommer hända, vilket ingen vet, jag vet inte, så vet jag att det är tid för väckelse i Sverige. Och det är tid för människor att vända om till Jesus. Kanske är det så att vi har varit så förankrade i det materiella, i vår trygghet, i superlåga räntor, i en... Vi har haft det så bra, inga restriktioner. Det har varit liksom så enkelt för oss, så vi har inte fattat det. Så på något sätt nu, så när det skakas om, så kanske det är ett tillfälle för oss kristna att resa upp vår röst och sträcka på vår rygg och ropa till Jesus och låta den här passionen och den här desperationen få väckas i oss. Så även om det skulle vara lågkonjunktur i den här världen, så är det högkonjunktur i Guds rike. Så min första punkt, om du antecknar, min första punkt idag är: mod finns tillgänglig. Mod finns tillgängligt. Alltså det finns mod. Och mod är ett beslut. Det är ett beslut. Det var ju så att det som hände i den där texten när alla skrek, det var ju att Petrus, han blev liksom nyfiken. Och han blir ett exempel för oss. Ibland så lyfter vi fram Petrus som den killen som faktiskt tittar åt fel håll och börjar titta på vågorna. Och han sjönk. Eller hur? Det predikar vi ibland om. Han sjönk. Nej. Men han sjönk ju. Absolut, det stämde. Men han gjorde något innan. Han vågade gå ut på vattnet. Jesus sa, kom. Hur kommer det sig att det bara var en som gick ut? Ja, frimodigheten kanske inte fanns fullt ut hos de andra. Är du frimodig om Jesus säger kom? Han kanske säger till dig som suttit fast, kanske i ett område där alla känt dig jättemånga år. Och plötsligt så säger Jesus, kom, jag ska göra det till människor, fiskare. Vågar vi prata med våra grannar? Som vi kanske har känt i 30 år, men vi har faktiskt kanske inte riktigt vågat säga till dem fullt ut vad vi har på insidan. Eller vågar vi när Gud kallar på oss på olika sätt? Kanske att avsätta tid. Kanske att, vad vet jag, gå ner i tid i sitt yrke för att ha lite mer tid. Att lägga volontärt, kanske i en församlingsplantering i Gimo. Vad vet jag, jag har ingen aning. Men när Gud kallar, så jag vet bara att när Gud kallar oss, han utmanar oss. Gud har inte slutat utmana oss sedan den här tiden. Och jag vet inte så jättemånga som har gått på vattnet sedan Petrus gjorde det. Det är inte så att man läser massa rubriker om det direkt. Men jag tror att Gud har inte slutat att utmana oss. Mod finns tillgängligt. Men frågan är när vi ber om den. För att jag tror inte att det bara kommer över oss. Utan jag tror att det är någonting som vi gör oss tillgängliga för. Och jag tror att det är när vi tar det där steget i tro, det är då smörjelsen och kraften kommer över oss. Och det är då vi blir modiga. Jag ska bara lägga ner mina papper här. Så det är inte så att leva i tro, som vi säger, handlar om att man aldrig är rädd. Det är inte så att om man får en stor vision och man har tro för en stor vision, då är det inte så att man aldrig tvivlar på det. Man kan tvivla hur mycket som helst. Man kan vara livrädd och man kan säga, gode Gud, hur ska det här gå? Vi flyttar hit. Vi har byggt upp en stor kyrka i Göteborg. Vi fick se en gigantisk väckelse. Vi fick se en kyrka gå från 60 personer till över 1000 under våra år i det som heter Connect Church i Göteborg. Nu menar jag det Hillsong. Vi startade i Jönköping, vi startade i Örebro. Det är Hillsong alltihopa nu. Och det var ju inte så att vi inte under de här åren tvivlade. Så här, att, ja, men vi hade alltid tro. Det var enormt mycket tvivel. Jag vet ibland, vi hyrde hela tiden byggnader som var mycket större än vad vi kunde fylla. Så att vi hyrde en gång posthotellet i Göteborg och det var 1100 sittplatser där inne. Och när vi hyrde det första gången, då kanske kyrkan hade samlats som mest 700 personer en söndag. Så det var ungefär 500 platser till man skulle fylla. Och när vi gick in i den där salen, och vi hade gjort det många gånger innan, hyrt andra lokaler som var liksom snäppet under. Men jag vet speciellt vid ett tillfälle när vi klev in i den här stora salen, den ligger precis vid centralstationen i Göteborg. På andra sidan finns ett hotell som heter Clarion Post och där inne fanns en stor sal. Och när vi klev in där, Anders och jag, några timmar innan liksom den skulle fyllas med folk och vårt team höll på att göra i ordning. Jag vet att jag tänkte, gode Gud. Alltså jag ville bara gå och gömma mig. Jag kände bara så här, när jag åker hem. Tänk om vi står här och inte kommer någon. Då har vi fullständigt gjort bort oss. Och jag vet de första lovsångerna när vi stod där och jag bara blundade och tittade. Jag tänkte så här, jag tittar inte bakåt. Och vi hade lärt vårt team som stod där att man tittar inte bakåt förrän efter 3-4 sånger. För att då blir man bara full av otro, för folk är ofta sena till kyrkan. Så jag vet att det dröjde ett tag, men så fick jag faktiskt ett sms från en i vårt team som skrev, det är fullt! Och då bara... Och nu igen, vi har flyttat hit. Vi har flyttat från Göteborg där vi hade en tillvaro vi byggt upp i många år, i 16 år. Vi flyttade hit till Huddinge nu i då, eller vi liksom började arbeta i kyrkan i förra hösten för ett år sedan drygt, gjorde Anders. Och vi har ingen aning om hur det här ska gå. Vi har gett upp allt i Göteborg. Vi tog ett stort steg i tro igen. Men Gud har varit med, vi har fått tag på ett hus och vi håller på att bygga på det nu. Och vi har börjat en resa i Södertörnskyrkan, Pingstkyrkan i Huddinge. Och första söndagarna det var väldigt lite, det var väldigt tomt i bänkarna. Men vi har sett nu hur det börjar fyllas på med folk och hur det kommer människor en och en. Och nu faktiskt på söndag ska vi döpa 8 personer. Ja, det är ju värt att ge en applåd till Jesus. Och vi vet inte alls hur det här kommer gå. Vi har bara tagit ett steg i tro och vi känner med hjälp. Och en del frågar, tänk om ni inte trivs där uppe? Jag menar, jag fyller 50 i december, Anders är 56. Jag menar, vad gör vi då? Ja, nej. Men vi känner väl att vi vill följa Gud och vi bara har blicken uppåt. Och vi har tagit ett steg i tro. Och kommer jag tillbaka hit om något år så får jag berätta vad som har hänt då. Men det är liksom det är Gud som leder oss. Och han ger oss mod att våga ta de här stegen som inte är så bekväma. Och jag tror att vi behöver se människor som vågar ta de där stegen igen. Som inte är så bekväma. Och det har inte att göra med ålder. Det har inte att göra med vad man sitter fast. Alltså alla vi människor, vi kan sitta fast och vi kan ankra oss i någonting. Men Bibeln säger att vi ska ankra oss i Jesus. Han är vårt ankrare. Det står så här i Hebreerbrevet 6:19. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Det här med ankare är väl härligt. Vi har ju båt. Vi har tagit upp vår båt efter många år. På västkusten så ligger den nu i Stockholms skärgård. Det var en liten resa i sig att ta med den båten på en trailer upp. Så där. Det var ett stort äventyr. Men den kom upp. Men ankare funkar ju så här. Att ankaret slänger man ju i för att den ska fästa botten. Så att sen båten liksom ligger tryggt. Och vi märkte när vi kom upp hit hur vi är vana vid västkusten. Och där är det ju väldigt mycket klippor och sådär. Och det är mycket den kan fastna i. Så märkte vi här att i Stockholms skärgård när vi slängde ut ankaret så var det otroligt djupt. Det är väl likadant här i Roslagen antar jag. Eller visst finns det Roslagens skärgård? Ja, precis. Det var så djupt. Vi slängde ut vårt ankare och vi bara, och linorna, vi var tvungna att bara dra fram med linor. Det var enormt djupt med vatten här på östkusten. Jag vet inte om det är så överallt, men till slut så nådde ankaret botten. Men det här bibelordet säger att hoppet i Jesus är som ett ankare. Vad gör ankaret? Det håller fast båten. Det håller fast våra liv. Och det står att det når innanför förhänget. Ni vet, förhänget, det är ju den stora, stora draperiet som fanns när Jesus i templet. Till det, liksom innanför det så fanns det allra heligaste. Och så det fanns ett stort, tjockt förhänge. Det var som en enormt stort draperi. Så man pratar om att det var 10 meter högt. Det var ett enormt tjockt draperi. Bakom det här draperiet fanns Gud själv, allra heligaste. Och det var en tydlig tecken på att innanför det där förlåten, där får ingen människa gå. För där är det heliga, där bor Gud. Och har du läst Bibeln innan och läst om påsken så vet att när Jesus gav upp andan på korset, när han dog och sa att det är fullbordat och han andades i sista andetag, så brast det här stora förhänget uppifrån och ända ner. Och helt plötsligt så blev nådastolen tillgänglig för oss alla. För att Jesus själv var den som gjorde att alla skiljelinjer mellan Gud och mellan människorna och Gud försvann. Och då säger det här bibelordet att vi kan ha vårt ankare där inne. Innanför förhänget. Men har vi vårt ankare i det materiella, i vårat hus, i våran karriär, i våran sociala umgänge, i sociala medier eller i vår plattform, i vad det nu kan vara, så kan vi ankra oss med vår trygghet i vårt gäng. Då är det också, det kan inte bära upp den tyngden när stormen kommer. Det enda som kan få oss tryggt ankrade i vår själ, det är när Jesus är vårt ankare. Då är vi trygga. Okej. Okay. Så. Nummer två. Vi går till punkt nummer två. Så står det, eller så har jag skrivit så här. Mod är dyrbart och värt att vårda. Alltså mod är dyrbart. Har du fått tag på tron på Jesus? Har du fått tag på en glädje att våga gå i tro, då är det dyrbart. Det står så här. Hebreerbrevet 10:35. Så kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Hur många är glada för att Lasse en gång i tiden hade frimodighet nog att tro att den här byggnaden skulle stå här? Eller hur? Visst är man tacksam för det? Det står att en stor frimodighet eller frimodighet ger stor lön. Eller hur? Det kan ju ge lön rent materiellt, men kan ge lön på massa olika sätt. Här sitter vi i en byggnad nu på grund av att någon hade tro. Eller någon var fri nog att våga ha mod att gå i tro. Undra vilka mirakler som ligger inom räckhåll för dig när du vågar ta ett steg i tro. Undra hur många mirakler andra människor kommer skörda frukten av. Eller få smaka som en stor lön av att du vågar ta ett steg i tro. Jag har ingen aning om vad våran flytt från västkusten till östkusten ska ge för lön, men jag räknar med Guds välsignelser. Därför att jag vet att när man går med Gud så är han med på något sätt. Det är svårt att mäta välsignelser ibland, men det kan ändå vara så att man ser det på olika sätt. Alltså kasta inte bort, har du fått tag i Jesus? Har du fått tag i passionen? Har du fått tag i glöden? Har du fått tag i en gnutta tro? Vare sig det är bara en liten gnutta tro. Bibeln säger att även om den är som ett litet senapskorn så är den värd dyrbarare än guld. Ni vet skillnaden för en, till exempel en idrottsman. Bibeln tar ju mycket exempel från när folk liksom är ute och tävlar eller sportar. Jag ska läsa ett bibelord snart om det. Skillnaden för en idrottsman som vinner eller som förlorar är enormt stor. Det säger ju sig självt, eller hur? Vi har Duplantis, den här killen som bara vinner och vinner och vinner. Och det är helt otroligt. Och vi sitter, hela Sverige sitter och bara jublar och tycker det är jättefantastiskt med hans framgång. Men skillnaden är enormt. Tänk om han inte hade klarat de här höjderna. Det hade ju varit en stor skillnad för honom, men inte bara för honom utan för oss alla. Och Bibeln säger så här i första Korinthierbrevet 9:24. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försöka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper och jag slår inte i luften när jag boxas. När det gäller tron på Gud så är det väldigt stor skillnad på tro eller otro. Det är väldigt stor skillnad, precis som jag sa, mellan att vinna eller inte vinna, vinna eller försvinna. Men det som är fantastiskt med Guds ord och med livet med Gud är att alla kan vi vinna. För det är ingen tävling där vi tävlar mot varandra. Det är ingen tävling där liksom, åh du vann. Du fick den största gåvan och jag fick inte det. Utan Bibeln säger att vi alla ska löpa med målet i sikte. För det vi vinner är det eviga livet, vilket är tillgängligt för allihopa. Men det jag tror att Bibeln vill få fram är att det är en kamp för din tro. Det är en kamp om din tro. Därför sitter vi fast i otro så sker det inte lika mycket. Men vågar vi löpa, vågar vi tro, vågar vi springa med tro, så är det långt dyrbarare än guld. Och det ger en större effekt på alla människor runt omkring. Och det här landet behöver kristna som vill springa i tro och tro på framtiden och tro på väckelse och tro på att den här lokalen ska vara helt full nästa år på Roslagskonferensen. Och att blir det ett utomhusmöte igen så kommer det vara halva, var det Gimo ni var i? Halva Gimo kommer vara där. Eller hur? Vi behöver kristna, vi behöver väckas i vår tro. Så skillnaden mellan att tro och att inte tro är väldigt stor. Men samtidigt så är det så hårfint. Och tron är tillgänglig för alla. Det är inget vi kan pumpa upp, det är inget vi kan pressa fram. Så man liksom, oh, nu ska jag visa att jag har tro. Det är inte som man går på gym och så bara. Men däremot så är det ändå så att tron byggs i Guds ord. I närhet med Jesus, i lovsången, i närheten av kristna syskon, i bra undervisning så byggs tron. Så du kan påverka om du vill ha, om din tro ska växa eller om du vill att otron ska växa i ditt liv. Och otron, den växer som ogräs, hur lätt som helst. Du behöver liksom inte anstränga dig för att otron ska fylla dig, eller hur? Men för att tron ska fylla dig, det behövs en ansträngning. Och jag tror det är därför Bibeln säger att vi ska löpa. Och det är därför Bibeln talar om att det är värdefullt. Det är mer värdefullt än silver eller guld. Det är att få fatt i vem Jesus är och vem tron är. Trons upphovsman och fullkomnare. Hälsa. Och det sista jag vill säga, nummer tre. Så står det så här, eller så har jag skrivit så här: mod växer i rätt miljö. Och jag var lite grann inne på det. Rätt miljö. Det finns säkert många här inne som har såna här fantastiska trädgårdar. Och någon gång i framtiden i mitt liv så ska jag ha en sån där fantastisk trädgård. Just nu så har vi har köpt ett hus med en väldigt stor tomt i Huddinge. Huset håller vi på att bygga ut och jobbar ganska hårt med. Och trädgården har vi liksom tagit ner en halv skog faktiskt. Så typ 30 tallar, så det är verkligen som en halv skog. 30 tallar har vi tagit ner och sågat och vi har stått i sommar och liksom gjort ved av den. Och vi har hållit på jättemycket. Och vi har liksom förberett marken för att vi det ska kunna bygga mer på den. Men också för att det ska bli någonting som kan blomstra och växa. Och det var så att hela våran gräsmatta var i stort sett mossa när vi kom dit. Och det beror ju på att det var stora, stora tallar runt omkring som solen hade inte kunnat leta sig ner. Så det liksom växte inte en naturlig gräsmatta där, utan det var mossa. Men när alla de här hindren i vägen fick komma bort, i det här formet var det ju tallar, så kunde solen komma ner och gräset kunde börja växa. Och vi har klippt gräset flera gånger i sommar. Och i rätt miljö så växer allt. I en god miljö växer din tro. Din tro växer inte lika mycket om du sitter inne på sociala medier, på Instagram. Det är klart du kan lyssna på mycket predikningar och annat som är bra. Men det finns en stor chans att vi glider in på någonting annat också, eller hur? Och se på hur någon annan har det på sin semesterresa. Eller hur drömmigt liv någon annan lever. Och vi tycker synd om oss själva och tänker, vad gör jag? Vad lever jag för liv här? Eller vi fastnar på någonting annat. Om vi fastnar helt i media, i nyheter idag, i fel nyheter, falska nyheter, den här veckan till exempel har det varit ett uppdrag granskning om den skolan som jag numera jobbar på, Kristna skolan. Det är Södermalmskyrkans Kristna skola, där har jag börjat jobba. Det har varit flera avsnitt i Uppdrag granskning som har lagts ut på SVT Play. Med fullt med lögner, osanningar, förvridet konstigt budskap. Jag kan säga att sådana typer av program fyller oss inte med tro. Är inte en växtplats för din tro. Håll dig borta från det som inte ger dig tro. Skapa en miljö istället för tro. En rätt miljö, i en rätt miljö så får du tro och mod att våga göra det som Gud utmanar dig att göra. Lovsången är en rätt miljö för Gud att växa. För när vi upphöjer Jesus för att han är stor genom de orden vi sjunger, då är det som en profetisk proklamation för oss själva att Gud, du är stor. Och du gör stora under, och det gör du i mitt eget liv också. Så här säger Psaltaren 89. Herre Gud Sebaot, vem är som du? Stark är du, Herre, och din trofasthet omger dig. Du råder över det stolta havet, när dess vågor reser sig, stillar du dem. När vi sjunger och upphöjer Jesus, när vi uppe, som vi ska göra i lovsången snart. Jag kan be faktiskt er att börja göra er redo. Så ska vi alldeles strax lovsjunga. När vi lovsjunger Jesus, när vi upphöjer honom. Och när vi ser upp till honom. Då blir ju han stor i våra liv. Han är redan stor. Men han blir stor i våra egna liv också. Så helt plötsligt det här berget som kanske du bara ser framför dig. Helt plötsligt så känner du att du liksom står upp på det berget och får horisont istället och ser framåt, ser på Jesus istället. Så lovsången gör att din tro växer. Lovsången gör att du får mod. Lovsången gör att du får kraft, men också att träffa kristna syskon. Att komma till kyrkan, att komma på konferens, att lyssna på vittnesbörd, att prata med människor som har mött Jesus. Att läsa Guds ord framför allt, det blir ju en miljö, en växtplats för mod. När jag träffar människor som har gått före mig i tro och tagit initiativ som var enormt stora och kostsamma, då blir jag ju så här full av tro att det ska jag också göra. Jag vill också vara en sån som vågar ta såna där djärva steg. Inte bara någon gång, utan faktiskt fortsätta göra det. Och det behöver Roslagen, Sverige och Guds folk runt omkring dig och mig. Och alla de människor som ännu inte känner Jesus. Jag ska läsa ett sista bibelord här så ska vi be tillsammans. Så står det så här, andra Korinthierbrevet 4. Därför ger vi inte upp. Kan börja spela om ni vill lite. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är för evigt. Därför ger vi inte upp. Vi riktar inte blicken på det synliga, på tråkiga nyheter, på saker som vill bara liksom dra ner vår tro, utan vi väljer att ha mod. Vi väljer att precis som Petrus så tar vi ett steg i tro. Vi går ut på vattnet. Och även om vi skulle misslyckas någon gång, även om vi faller, även om vi sjunker någon gång, så kommer vi upp igen, eller hur? För Petrus hamnar ju med Jesus i båten igen. Och han fortsatte sen att förändra den här världen långt efter. Och vi vet att han gjorde många misstag efter det. Han förnekar Jesus till och med. Men han reser sig upp igen och han var med och gjorde stora ting för Jesus. Så låt oss inte ge upp. Och det står även om vår kropp bryts ner. Det handlar ju om både ålder, kanske sjukdom. Jag vet inte vad. Det kan vara olika saker som gör att vi kan känna oss brutna. Eller hur? Och man behöver inte nå upp en hög ålder för att känna sig bruten. Ibland kan någonting göra att man bryts ner. Man går sönder på insidan. Det kan vara ord som sägs. Det kan vara saker vi möter som bara tar så hårt. Det gör ont. Men Jesus, han är smärtornas man. Och han tar oss vid handen och säger, kom igen. Res dig upp. Kom. Våga ta ett steg till. Gå på vattnet. Stora ting väntar på andra sidan av din och min mod. Ditt och mitt mod att våga ta ett steg till. Ska vi resa oss upp här inne allihopa? Ska vi bara lyfta våra händer här inne? Jag vet att ni är lite varma nu och jag har predikat för er en stund. Men lyft på armarna. Det kan vara skönt att... och bara röra på sig, Jesus. Jag bara tackar dig, Jesus, för att du är här just nu. Jag tackar dig, heliga ande, för att du fyller den här salen med din heliga ande. Och Herre, du har gjort så mycket här på den här platsen, Herre. Och alla människor som är här, Herre, du har gjort stora saker, Herre. I Roslagen, Herre, du har gjort stora under, Herre. Jag tackar dig, Fader, för att vi är hungriga. Vi är hungriga för en ny tid, Herre. Och jag tackar att den här kvällen, Herre, så ska du kalla nya Petrus. Herre, nya världsförändrare, Herre. Nya predikanter, Herre. Nya politiker, Herre. Nya evangelister. Nya kyrkbyggare, Herre. Herre, du reser upp profeter här ikväll, Herre. Herre, du reser upp människor som vågar predika dig på gator och torg, Herre. Herre, som vågar, Herre, utmana, Herre, modlöshet. Jag tackar dig, Fader. Res upp mod, Herre, in i människor just nu, Herre. Herre, du säger att du påminner oss om att blåsa liv i den nådegåva som har nedlagts i oss. Och jag tackar dig därför, Gud, att du blåser liv än en gång här i de gåvor som finns. Herre, Jesus, jag bara tackar att där modet har försvunnit, där modlöshet har kommit, där kommer du just nu. Just nu så lyfter du upp tron igen, Herre. Herre, jag bara tackar att just nu så är det en låga av eld. Jag bara ser det framför mig profetiskt att just nu kommer en låga av eld. I början, ni vet, så är det en liten låga. Men sen flammar den upp på nytt. Och jag bara tackar att nu flammar den upp här inne i Jesu namn. Och jag tackar att den tron som gjorde att den här byggnaden stod här, Herre, och att den restes upp här, mitt i Alunda, Herre. Mitt i Roslagen, den tron ska komma över de här församlingarna som finns här. Det här platsen, det här huset. Så att din eld en gång ska drabba Roslagen fast på ett nytt sätt. Jag tackar dig, Fader. Herre, jag tackar att det är en profetisk bild. Att det har varit en konferens på flera olika städer, flera olika samhällen, flera olika byar det här året. Jag tackar dig Fader att du tar budskapet om hoppets Jesus här ut till varenda by här i Roslagen. Alla namn här som inte ens jag kan, men du vet. Jag tackar dig Fader för ett stor armé troende som bestämmer sig för att utmana ett dödläge, ett andligt dödläge. Jag tackar dig därför en pionjäranda. Låt den återigen komma över den här platsen, Herre. En pionjäranda, Herre, i Jesu Kristi Nazarens namn. Frigör kapital, medel, resurser, tjänster, volontärer. Herre, och gör ett mirakel på den här platsen. Jag kan väl inte bara be en liten kort för Roslagen. Jag bara känner det. Det är ingen slump att ni har varit på flera olika platser i år. Utan en profetisk proklamation och en profetisk inriktning. Så kan vi inte bara lyfta våra händer, så ber ni en stund för den stad eller samhälle som du bor i just nu. Och vi bara tackar Jesus för eld över Roslagen, eld över Gimo, eld över Alunda, eld över Rimbo. Här är eld över Norrtälje. Eld över hela det här området, Herre. Jag tackar dig för kristna troende i alla åldrar. Jag tackar dig för ungdomsväckelse på skolor, Herre. Jag tackar dig Fader för helande mirakler. Jag tackar att överallt ska människor få smaka elden. Jag tackar att elden ska bli tillgänglig. Herre, jag bara tackar att elden ska få flamma upp, Herre, på en helt ny nivå, Herre. I Jesu Kristi namn, i Jesu namn. Vi bara lovsjunger en liten stund och sen ska vi bjuda fram för förbön. Vi lovsjunger tillsammans med låtsasteamet.